I den här inspelningen från Bokmässan samtalar Lunds universitets moderator Martin Degrell med Anders Ackfeldt, universitetslektor i religionshistoria, om musik, islam och afroamerikanskt motstånd från blues till hiphop.
Då så, då hälsar vi välkomna till Lunds universitets monter här på Bokmässan. Jag står här med Anders Ackfeldt som är forskare i religionshistoria och islamologi. Vi ska prata om den här boken, Islamic Semiotic Resources in US Hip Hop Culture, som är en undersökning av hur islam möter hiphop i USA. Om vi börjar lite med bakgrunden till varför du hamnade på det här spåret, Anders, är det liksom, vad kom först, intresset av islam eller intresset för hiphop?
Intresset för hiphop kom definitivt före intresset för islam. Man kan väl säga att en av anledningarna till att jag har skrivit den här avhandlingen var för att jag genom hiphopmusiken kom i kontakt med islam och muslimska företeelser som jag tror gäller väldigt många. Jag tänkte att det var ett intressant ämne att skriva en avhandling om.
Både hiphop och islam är ju naturligtvis var för sig uppmärksammade ämnen idag på olika sätt. Men hur ser forskningsfältet ut liksom i den här liksom det här mötet mellan dem? Alltså, fanns det mycket skrivet om det tidigare när du började, eller hur såg det ut?
De senaste, man kan säga att det finns ett forskningsfält som berör afroamerikansk islam och islam i USA, och det är ett ganska stort och expansivt forskningsfält just nu. Under de senaste kanske 5-10 åren så har det kommit en hel del böcker som handlar om afroamerikansk kultur och musik och islam, men i Sverige är det relativt få som har skrivit om, men framförallt i USA. Så ett litet men växande fält. Var det någon mer fråga?
Nej, men och är då fokus för, alltså, det här, just det fokus som du har haft med liksom den, alltså, nu är ju hiphopen från början naturligtvis afroamerikansk, men är det just där den redan existerande forskningen har varit?
Delvis, det, men också historiskt. Det har skrivits en hel del om jazz och islam. Om det är någon här i publiken som lyssnar på jazz så vet ni att det finns en koppling där. Men även om blues och islam. Och anledningen till att jag har skrivit avhandlingen är en av anledningarna. Är väl att dels så vill jag göra något slags teoretiskt bidrag till islamforskningen. Men sen vill jag också göra ett pedagogiskt bidrag och försöka flytta fokus från hur vi ofta tänker och ser på islam som någonting som vi kanske förknippar med Mellanöstern eller i bästa fall Sydasien, Sydostasien och sådär, och titta på islam i en annan kontext. Och sen är det ju ett fantastiskt empiriskt material också såklart, som är väldigt spännande och intressant.
Ja, och apropå det, hur har du gått tillväga så att säga? Lägger du upp arbetet?
Det frågade min opponent också, jag har inget bra svar på det riktigt. Men jag har det har tagit ett tag att skriva den här ganska tunna avhandlingen. Men jag har ganska konsekvent samlat material i både ljud, texter och bilder. Och kategoriserat det och fört samman. Så att jag har väl en 3-4 tusen referenser från 1979 fram till 2015. Så det är ett ganska gediget material. Och historiskt så har alltid islamforskning varit väldigt förknippad med text. Man har tittat på texter, man har, som Ola Vikander här innan gjorde, läst källor på originalspråk och sådär. Vi har också försökt bredda och titta på andra multimodalt, som vi säger, och titta på ljud och bild också och se om vi kan lära oss någonting mer än om vi bara fokuserar på texten. Något som jag tror är viktigt också med dagens samhälle, där det blir mindre och mindre text och rör oss mer mot ljud och bild.
Kan du berätta något om islams plats i den afroamerikanska musikhistorien innan hiphop? Alltså, traditionellt sett, eller kanske lite generiskt, så förknippar man ofta det med kristendom, alltså med gospeluttrycken och så vidare. Men du påpekar ju också att islam har alltid funnits här på något sätt.
Ja, man kan säga att islam, ända sedan den transatlantiska slavhandeln, så går islam som en röd tråd genom den afroamerikanska historien. Och någonstans, forskare bråkar om det här, men man räknar med att någonstans mellan 10-15% av alla slavar som blev bortrövade från Afrika var muslimer. Och fram till för en 20-25 år sedan så ansåg många forskare att slavägarna hade raderat det här muslimska arvet. Men senare års forskning har visat att det har levt kvar upp i generationer. Och ett område där islam har varit väldigt framträdande är just musik och kultur. Så att man kan följa islam genom den afroamerikanska historien, genom musiken. Vilket jag gör lite grann i avhandlingen som någon slags bakgrund. Men, ja.
Hur kommer det sig då att det har liksom hamnat lite i skymundan för det som vi traditionellt brukar förknippa med, alltså med den kristna inflytandet i den afroamerikanska musiken?
Ja, det är en jättespännande och jätteintressant fråga. Men jag tror, det går liksom inte att sticka under stolen med att den kristna kyrkan i det afroamerikanska sammanhanget har en väldigt inflytelserik position. Och det är också så att kristenheten har varit större. Framförallt när vi kommer fram till medborgarrättsrörelsen och Martin Luther King, som ni känner till. Men parallellt med det här så fanns Malcolm X och Nation of Islam och Black Arts Movement, som kan ses som någon slags föregångare till hiphopen då.
Så om vi då hoppar fram några år till New York, 70-talet. Då kommer hiphopen att göra sitt riktiga intryck, slutet av 70-talet, början av 80-talet. Och du fokuserar ganska mycket på två stycken separata, men likväl bägge väldigt inflytelserika rörelser som får stort inflytande på hiphopkulturen. Universal Zulu Nation och NGE, eller Nation of Gods and Earth. Det kanske är vissa här som har talat om Zulu Nation, och kanske framförallt deras förgrundsfigur Afrika Bambaataa, som ju är en av de viktiga figurerna inom hiphopkulturen. Men Nation of Gods and Earth kanske är lite mer okända. Kan du förklara bägge två lite grann, hur de hänger ihop och vad de har för roll i den tidiga hiphopkulturen?
Jag tror att om man ska förstå kopplingen mellan islam och hiphopkultur, så måste man tänka sig att både hiphopkulturen och islam var väldigt starka i de amerikanska innerstadsgettorna under 60-tidigt 70-tal. Så det blev någon slags korsbefruktning här, och många som var involverade i hiphopkulturen kanske också gick till en muslimsk moské och bad. Och två rörelser då, som du var inne på, är Nation of Gods and Earths, Five Percenters, kärt på honom många namn, som är en esoterisk oortodox muslimsk rörelse som vars grund är att de lär att den svarte mannen är Gud. Alla svarta män i sig själva ska uppfattas som Gud. Och han får då namnet Allah, för det handlar om han som står för arm, leg, leg, arm, head i den här mytologin. Och 85% av världens befolkning är medvetna om det här, att den svarte mannen är Gud. 10% av världens befolkning är också medvetna om de här, men de gör sitt bästa för att dölja det här faktumet, sopa det under mattan. Och sen har vi då de 5%, the 5%ers, som är medvetna om sin gudomliga existens. Och den här rörelsen har haft ungefär lika, man kan jämföra det kanske med Rastafari kristendom och reggae. Den har varit väldigt, väldigt framgångsrik på att missionera via hiphop, framförallt på slutet på 80-talet och början på 90-talet.
Trots dess relativa, alltså de är inte så stora, alltså jag känner att de är oproportionerligt inflytande nästan.
Oproportionerligt mycket inflytande, kan man säga. De var ganska, det finns inga siffror på det här, jag har ingen aning, men de hade liksom lokalavdelningar runt om i alla större städer i USA, och har även funnits i Storbritannien. Men det har varit också en rörelse som attraherade väldigt många hiphopartister. De har ett väldigt, väldigt fokus på det talade ordet och mycket ordlekar och så här, som passar bra in med hiphopen.
Och sen Zulu Nation då, som ju har något mer av en, vad ska vi säga, väldigt ungdomlig, känns det som fritidsgårdsaktiga verksamheter på 70-talet, tidigt 80-tal.
En väldigt bra beskrivning i fritidsgård, och liksom städa upp i de här innerstadsgattorna och få ungdomarna att göra någonting annat. Och då har man liksom lagt sig till med mishmash, kan man säga, en sån här kreoliserad religion som hämtar från egyptisk religion, kristendom och islam, som också har kommit att forma hiphopens formspråk, så att säga. Så redan från 1980 någonting, så så sker de här korsbefruktningarna, och vi har artister som konverterar till islam och sjunger om muslimska företeelser och samplar Malcolm X kanske.
Mm. Så hur kan man se, vad kan du nämna några så här exempel på artister kanske som har på något sätt påverkats av de här olika rörelserna? Jag vet ju att jag var yngre och lyssnade på hiphop, och man fick de här märkliga textraderna som kändes som att här är det referenser till saker som jag inte har någon aning om, och sen nu läser man din avhandling och ser man, aha, det är ju de här Nation of Gods and Earth.
Ja, men vad kul att den fungerar så. Jag skriver i avhandlingen, har jag ett kapitel som handlar om ett gammalt hiphopband, eller en duo, som heter Eric B. and Rakim, som var världskända, är fortfarande världskända. Men det här bandet hade sin, en av de första så här crossover hitsen, en av de första amerikanska hiphopartisterna som via MTV låg på vad heter det? Billboard-listor runt om i världen. Så det är ett exempel. Ett annat intressant exempel är Wu-Tang Clan, som är lite senare. Vi ska ju inte nörda ner oss för mycket namn kanske.
Nej, men jag tycker bara så här, på vilket sätt använder de då? Är det så att man går liksom all in hela begreppsapparaten från islam, eller är det så att man så här cherry picking lite grann, att man tar liksom det som passar, eller hur går det till?
Det är ju väldigt olika. Ja. Och det är väl den här poängen med avhandling också, att visa att det sker på olika sätt och olika mycket och olika djup förståelse. Ibland så kan det vara väldigt, väldigt teologiska texter med nästan exegetiska texter när man lägger ut texter om troslärare och så här. Men det är också inom amerikansk hiphopkultur fortfarande idag, skulle jag säga, att det är lite på mode att vara muslim och ha skägg och kanske en muslimsk huvudbonad och korta byxor. Så det har också blivit en form av motståndskultur mot då den vita kristna, eller det man uppfattar som den vita kristna majoritetssamhället. Så det works both ways. Och man kan väl säga det också, jag var förra veckan i Bethlehem. Och hiphopen är inte bara i USA, utan den är, som de flesta av er vet, global. Och hiphopen har definitivt hjälpt till att sprida de här idéerna globalt också. Och de har fått ett mottagande i Mellanöstern. Så det händer roliga grejer också när amerikansk islam möter islam i Mellanöstern. Så ja.
Det blir nya möten.
Liksom. Nya möten.
Men du skriver i boken också att en brist på kunskap innebar att betraktare av hiphop i alla fall tidig hiphop missade ofta referenser till islam. Det är mitt egna exempel från tonåren var ju tydligt. Men kan du utveckla det, och en följdfråga då, finns det en motsvarande okunskap hos personer som studerar islam men inte som kunskap om hiphop? Fungerar åt andra hållet också?
Ja, just det. Ja, men första frågan, så tror jag att många muslimska rörelser i USA har inte tagits riktigt på allvar av varken forskare, det har sett som något kuriost, och kanske mer som ett politiskt projekt än som ett religiöst projekt. Så man har inte riktigt tagit det på allvar. Och det är tydligt framförallt på 70- och 80-talet. Om man tittar på litteratur som rör Malcolm X till exempel, som kanske är den främsta symbolen för islam i USA, så är det väldigt sällan när man läser biografier och sådär som hans muslimska tro lyfts fram och hans muslimska budskap tas på allvar. Och det är först den senaste biografin som kom nu för några år sedan som de här frågorna lyfts upp, och där man ser att islam faktiskt spelade en roll under medborgarrättsrörelsen. Och vad den andra frågan var...
Ja, det är om det funkar åt andra hållet. Alltså om folk som studerar islam men inte kan någonting om hiphop missar de motsvarande referenser.
Eller nu är jag med. Ja, jo. Jag tar lite tid att koppla. Jo, men det tror jag. Jag tror att många humanister och statsvetare har svårt för att hantera religion när de möter det i ett material i en empiri. Så absolut. Och det är inte så många... Hiphopforskning är ett enormt fält i USA. Varje universitet har flera kurser och man kan läsa master i hiphop. Men också de senaste 3-4 åren så har det kommit... Man har fått egna paneler på de stora konferenserna och så här. Så jag tror att det är på uppgång.
Ja. Avslutningsvis, den period som du främst undersöker i boken kallas ibland för hiphopens gyllene ålder, alltså golden age. Det finns många exempel då på artister under den här perioden. du skriver ju av naturliga skäl och inte lika mycket om dagens hiphop. Hur ser det ut idag? Är det samma typer av inflytande där då, eller ser du samma typer av inslag från islam i dagens hiphop?
Det finns en anledning till att det kommer en del forskning om den här gyllene era nu, för att det är för att folk som är i vår ålder, även vi är väl ungefär lika gamla misstänker jag, har kommit upp och börjat disputera och göra jag skulle säga att absolut, det finns fortfarande kvar, även om det inte är lika dominant. Men det som skiljer är att vi ser i Sverige till exempel där hemma att islam börjar ta mer islam som någon slags befrielsereligion eller motståndsreligion, börjar ta mer plats. Man börjar till och med idag i Sverige prata om en muslims medborgarrättsrörelse och sådär. Så att, ja, jag vet inte om det var svar på din fråga.
Jo, men det tycker jag nog. Det får avsluta vårt samtal här. Anders, tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Tack själv.